först kan vi spela så här, sakta vi går genom stan med Monica Zetterlund Manco. Och sen så är vi så här,
det är skönt när mitt Stockholm är grönt, sakta vi går genom stan. En kyss, sen går man sakta igen, sakta en tur genom stan.
Jag har vårkänsla, Anita.
Jag vet.
Kan det stämma?
Det kan stämma. Jag har också vårkänslor. Anson Fransson.
Himlen är blå. Mattias är ju då på sin mässa i Stuttgart, Frankfurt, Nepal eller på att säga. Och han ringde igår och sa, hur är det i Stockholm då? Nej men gud, det är jättevarmt ute, knallblå himmel. Och sen skulle vi gå ut och promenera, då var det jättekallt. Det är så löjligt att bara för att det är blå himmel och man är så utsvulten på ljus, så är det direkt att man synkroniserar det med värme.
Precis, men vi har ju bytt podcaststudio. Så det är ju liksom, känns som en liten ny era, ja, kan man nästan säga.
Vi sitter väldigt nära himlen.
Vi sitter väldigt nära himlen, vi ser ut, det har vi liksom inte gjort. Vi har suttit i en liten mörk grotta så länge. Och sen så har det hänt någonting. Jag vet inte vad det är. Istället för att gå och titta ner i gatan så går jag och tittar folk i ögonen.
Mm.
Och det händer någonting när man möter blickar. Jag vet inte vad det är.
Men är det för att du vill se... Om du får bekräftelse, är det, vill du liksom...
Nej, men jag vet inte,
är det
jag
vår, är det våren?
Jag tror våren, plus att så här, man är också så här, lite mer nyfiken på människor generellt.
Ja. Så är det alltid när man är vild och skild.
Mm. Mm.
Då skulle jag vilja fråga dig lite om veckans Tinderpås.
Veckans Tinderpås är... Du var ju faktiskt med och,
ja, det är sant,
och instiftade Tinderpåsen.
Ja.
Vi har, kanske ska ha det här som ett stående ämne i podden. Ja, för veckans det är fruktansvärt roligt.
Men vi kollade igår när vi brunchade.
Mm.
Det tycker jag är så härligt, att bruncha.
Exakt.
Det är lite så här, jag har ju varit ensam nu med fransåsen sen i, var det torsdags eller fredags? Fredags. Och så mycket som jag har gjort på den här helgen, ja, det har jag gjort de senaste 4 åren. Det är så här, oj, klockan är 6. Jag har redan gått på power, brunchat, varit med en kompis, köpt beslag. Alltså, sån galenskap. Vad är det med människans natur som gör att när man är tillsammans med en partner så blir allting lite som ett sånt träd där alla grenar växer ihop och man inte riktigt kan slita ifrån sig, men man växer inte riktigt heller.
Men jag förstår exakt känslan, för precis när vi separerade så gick jag ner till vårat förråd, vilket jag aldrig ens besökt på ungefär 2 års tid. Och röjde hela förrådet på liksom 35 minuter.
Mm.
Saker som, och fick upp saker i lägenheten som jag liksom letat efter. Packade om lådor, fick ordning där så man kunde gå in ordentligt och liksom riggade loss.
Men var det ångest eller var det nytändning?
Det är nog en definition av båda. Ja. Liksom. Att man så här, men nu räcker det. Någon sån känsla. Nu räcker det. Nu är det upp till mig.
Ja.
Det är inte upp till någon annan. Jag kan inte skylla på någon.
Det är lite som att man så här har fastnat i någon form utav liksom träskmark tillsammans. Och man får liksom ingenting gjort.
Exakt.
Jag fattar inte den känslan, den är så märklig. Vad beror det på?
Nej, men jag vet inte varför man fastnar. Det är det som är så märkligt. Det är som att man inte tar det yttersta ansvar i relationen.
Men jag tycker inte att man tar yttersta ansvaret riktigt för sitt liv. För att relationen blir ju så väldigt mycket av ens liv. Och det blir som att allting blir lite så här, ja men det där gör jag sen. Eller ja, det får vi se. Allting får ni så här, sätta upp en tavla till att liksom boka den där semestern till. Att det är som man går omkring i liksom cirklar och tänker så här, men den andra gör väl det? Eller gör inte den andra det?
Nej, men det är ingen som tar yttersta ansvaret. Utan hela tiden så lägger man någonting på den andra.
Mm.
Och ingen gör det liksom. Och det är det som jag också tycker, jag måste ändå säga, det som är väldigt positivt med att separera, det är att man liksom lite får så här återupptäcka sig själv. För när man lever i en symbios med någon, då kan ju liksom den andra partnern, ömsesidigt såklart, lägga olika epitet på en. Att du är på det här sättet eller du är på det här sättet. Så lever man lite efter de epiteten, eller det är någon som har bevisat för en att man är på ett visst sätt. Och sen så när man har levt själv ett tag så inser man att men det stämmer ju inte alls överens med mig. Det är ju liksom snarare en projicering.
Mm, mm.
Det är ju en projicering av den personen man levde med liksom. Och det är jävligt kul att så här, återupptäcka sig själv. Och säga, det där som jag har hört om mig själv, det stämmer ju inte alls överens.
Men det är som att man hamnar i sandlådan igen. Det är ett faktum. Att man är så här, ingen vill riktigt ta ansvar för sina egna känslor eller handlingar eller liksom moraliska dilemman. Man lägger bara över på den andra och så går ett år till.
Ja.
Men då tänker jag så här, vad kan man göra åt saken? Det finns ju en massa såna här, som jag och mitt ex hela tiden pratar om att vi skulle åka på så här, kärleksläger på bara vara och återupptäcka själva, förlåt varandra hit och dit. Vi kom aldrig iväg på något läger, men jag önskar lite att vi hade
gjort det. Och nu sitter du här.
Nu sitter jag här med 5 barn. Nej, men jag tänker så här, det måste ju finnas revolutionerande saker som man som par kan göra för att slippa gå skilda vägar om det finns en grundpassion.
Ja, fast grejen är ju så här, jag betvivlar, det har jag ju pratat om i podden i liksom snart 2 år, att jag betvivlar att så här, tvåsamheten under samma tak kanske är den optimala liksom, livsformen. Jag tror absolut att du behöver ha ett team och en teampartner, men tänk så mycket som, i alla fall utifrån mitt perspektiv, som ställs till utav det. Att så här, ja, men du har ju, när du liksom jobbar mycket och har barn och allting, då blir ju allting ett dåligt samvete. Då är jobbet ett dåligt samvete, då är barnen ett dåligt samvete. Allting kommer i kläm. Men när du lever ditt varannan vecka liv, som jag gör nu, då är det ju så här, du kan jobba, maximera din jobbsituation ena veckan. Och sen så längtar du dessutom efter barnen. Så du får ju liksom... Mm. Det blir ingen släcka bränder i liv, utan allting blir ganska mycket härligskap. För att man behöver inte heller förhandla om tid och vem som ska få göra vad och när och hur. Utan du liksom är ju mästare utav din egen tid. Och det är ju, förlåt, fucking fantastiskt.
Mm. Men jag tänker att man borde vara en sån fri individ. Att man tänker vad som får en själv att må bra. Och så lever man ut efter det precis som man... Inte att man vore ensam i relationen, men att så här, de här 3-5 grejerna måste jag ha i mitt liv. Och nu kommer jag bara boka upp dem, sköt det.
Mm.
Men så är ju inte riktigt jag.
Nej.
Men jag tänker att jag ska bli det.
Ja, fast du är ju en evig tonåring. Det är det som är problemet för dig, om jag ska säga så.
Ja, men det handlar väl om det här att man är så här, i en relation lägger över grejer på varandra, så fortsätter man vara den där eviga tonåringen.
Ja, och det blir ju så här, det som är, jag måste ändå säga så här, jag har ju separerat en gång tidigare, det är så här, man växer ju upp liksom.
Mm.
Man växer upp, man tvingas ta ansvar, och det är ju det bästa som kan ske i en människa, för det finns något oerhört så här, fan, också sexigt med att ta ansvar.
Mm. Men vad saknar du då?
Nej, men man kan ju sakna liksom självklarheten, förstår du? Att den andra alltid finns där, att det liksom alltid är någon som... du vet, att välja ensamheten själv, det kan ju vara väldigt lyxigt. Men att tvingas in i den kan ju vara väldigt olyxigt. Mm. Jag tycker helgerna kan vara ganska jobbiga faktiskt.
Uh-huh.
När man är själv liksom. Att fylla tiden, då känns det ju så. Men veckorna är ju inga problem överhuvudtaget, de bara swishar ju iväg liksom.
Just det där med att fylla tiden, det är ju liksom paradoxal, för det stämmer ju inte. Du har ju lika mycket tid när du är ensam som när du är med någon annan. Det är bara det att det finns ju något härligt i att gå upp på morgonen och så är hela ens crowd där, och så behöver man inte så tänka på vad som ska hända, man kan bara flyta med. För när man vaknar och är själv, då vaknar man oftast lite tidigare, och sen är det så här, då kommer den där känslan gnagande av tomhet, ensamhet, övergivenhet. Och då måste man ju fylla det på något sätt. Fast egentligen är det ju ingen skillnad.
Nej.
Men nu har jag ju bara varit ensam liksom hemma några dagar. Men det är en märklig känsla just det där. Det där vakuumet precis mellan man ska... Liksom, man lägger sig i sängen och man ska somna. Och man vaknar och ska iväg. Det är lite så här... Jaha, man famlar lite i mörkret. Man är så van vid att bolla med någon, eller tjafsa med någon, eller liksom krama någon, eller hjälpa någon. Så att helt plötsligt så är allting så stilla på gott och ont. Nej, jag tycker det är svårt det där. Och jag hittar inte någon riktigt bra lösning på det här som vi brukar prata om. Vad som är den ultimata livsformen.
Jag tror ju allt mer på att så här, ett särboliv skulle kunna vara.
Mm.
Den ultimata livsformen.
Mm.
I alla fall för att så här, överleva småbarnsåren och hålla god ton och vara sams. Liksom.
Ja.
För att så här, du står inte den genuina känslan som jag har nu med risk för att låta bitter, det är ju liksom att man hela tiden i en relation står i skuld till varandra på något sätt. Och den känslan är inget bra. Om man inte så här, om man slutar unna varandra saker och så här, unna varandra tid, för det är oftast det handlar om man nu ska liksom skala av alla lager, så är det tid man måste unna varandra på olika sätt. Och gör man inte det, när man slutar med det, då blir det ju bara en bitterhet kvar.
Jag är alltid runt 2,5 år sen.
Exakt. Nu var det senast var det Vikings.
I runda släng. Nu har jag som en besatt börjat kolla på Girls.
Just det.
Mm. Men som jag sa till dig innan, jag har väntat in den här serien. Man kan inte titta på den serien när man så här, mår dåligt eller är jättemissnöjd med livet. Eller, man måste säga... Man måste stå med benen i två läger. Och man måste också säga... Jag tror att man måste vara själv när man ser den. För nu tror ju jag att jag är ihop med Adam.
Ja, ja, jag fattar.
Jag bara måste säga att det är så briljant manus. Att jag är, så här, jag är i chocktillstånd.
Mm, det är så jävla bra.
Det är så jävla bra. Och om man jämför det då med som ändå vi såg när vi var i den där åldern, Sex and the City, så är ju bara ett sånt jävla skämt.
Alltså, ja, det är så ytligt och så plastigt i jämförelse.
Jo, men också det här att tjejer...
Men du ska, man måste vara snäll nu, för utan Sex and the City hade inte Girls funnits.
Nej, jag vet, men jag bara är så lycklig över att det har hänt så mycket sen Sex and the City.
Ja.
Förstår vad jag menar?
Alltså, och då vilken ynnest att vara född på 90-talet och växa upp med de här förebilderna av kvinnor.
Ja, det märker man också på 90-talistmännen, att de är ju som Girls, fast killar.
Ja.
Och... Det är liksom en helt ny värld.
De är så modiga, de är så coola, de har sånt jävla självförtroende och de är liksom smarta och löjligt modiga. Alltså det är, nu ska jag inte så här säga för mycket, men det är ju väldigt många nitalistmän som har kontaktat mig på Tinder.
Och jag veckans så här, Tinder.
Vad sa du?
Nu är vi inne på veckans Tinder.
Veckans Tinder. Nej, men och då blir jag så här, att ni vågar. Alltså jag är så här, tvåbarns morsa, liksom snart 39. Att ni har the guts att så här, ta kontakt med mig. Jag är liksom väldigt chockad över det.
Ja, men och plus det också att du är liksom officiell, eller man ska säga.
Ja, men det kanske spelar in, kanske en bra grej, inte vet jag liksom.
Nej, men jag tycker att det är ännu modigare då på något sätt.
Ja, men då alltså... tänker jag att den som skulle rimligen våga, det skulle ju vara en snubbe runt 46-47 liksom, som så här, ja, mina kohonos och liksom, nu jävlar, den här bruden ska jag ha liksom. Nej, ingen. Ingen. Bara 90-talister.
Ja, men jag tänker så här, när man själv var runt 20 och så dejtade man äldre killar, då var man ju deras liksom penisförlängare. Man var ju deras kuttersmycke, deras liksom fjäder i hatten. Så är du inte alls längre.
Nej, och plus att så här, att vara singel och vara på andra sidan. Jag har ju alltid varit den där tjejen som har suttit och väntat och liksom, kommer han ringa, kommer han höra av sig, undrar om han vill, är han lika intresserad av mig som jag är av honom. Att man nu typ liksom så här, jag kan välja vem jag vill. Den är helt sjuk, jag har ju blivit en snubbe. Förstår du?
Du bara sitter och pekar. Klick.
Samla på frimärken.
Jag tycker du är så modig.
Nej, men det är roligt just nu.
Ja, men jag fattar. Men det handlar ju om att komma in. Jag håller ju hela tiden på mitt sätt. Jag skulle aldrig kunna gå på Tinder. Jag skulle aldrig ha hatat att gå på blind.
Men du, hallå, det har gått relativt fort. Du vet vad jag sa på Kinondo Queto. Alltså, när vi satt i Kenya. Det. Ska aldrig gå ut på Tinder. Men sen är man ju dum i huvudet om man säger en sån sak. För så här, var träffas människor nu för tiden? Jo, men de träffas ju och pratar mestadels via liksom sociala medier. Facebook, Instagram eller vad det nu är. Vet du framförallt vad som är så jävla härligt? I helgen var jag ute liksom med ett gäng tjejer.
Ja.
Tittar inte ens på killar på krogen. Mm. Förstår du? För att man kan vara helt avslappnad och befriad från den grejen. Jag kommer ihåg när jag förr i tiden, när jag var ute och käkade med så här gamla tjejkompisar och man var singel. Man hade ju liksom hela tiden ett öga liksom ute i lokalen och halvfokuserade på samtalet vid bordet. Mm. Eller så drog man iväg och typ dejtade någon lite så här småspontant om man var på väg till toaletten. Bara säger hej, hej, så går och snackar med någon vid något annat bord eller någonting. Nu kan jag fokusera totalt på mitt så här tjejsällskap och så här, jag vet att det som kommer avhandlas, det kommer ändå avhandlas online.
Ja, gud, det är faktiskt win-win situation.
Nej, men alltså, jag är så tacksam för den nya världen. Alltså, jag är så glad. Förlåt. Nej, men alltså, det är väldigt frigörande på så många sätt. Men förr i tiden sa man ju att bakom varje framgångsrik man står en kvinna. Nu kan man ju börja ändra på, det ritas om kartan, tror jag.
Jag vet, och den ritas så jäkla snabbt.
Ja. Bakom varje framgångsrik kvinna står en jävligt skön dude, skulle jag säga.
Ja, men jag tycker det är så roligt som jag sa i förra podden. Min killkompis som bara, men kan inte bara ta över direkt så slipper liksom lidandet för oss och förnedringen bli så lång. Så bara över världen så vi vet liksom vad vi ska ha för roller. Ja, det är roligt. Ja, men nu avslutar vi det här med Tinder. Men vi måste ju ta veckans Tinderbild. Ja, vi måste bara avsluta med veckans Tinderbild. För igår när vi satt och smackade på Villa Brunch, då tittade vi lite.
Ja.
Får man säga att man smygtittar med någon som har Tinder när man själv inte har Tinder?
Ja, men det får man göra.
Eller det kom il få.
Nej, men det är, alltså jag blev ju också Tinder-rejpad i helgen. Det var någon som så här,
va?
Swipade höger på, ja, kanske inte den killen som jag hade så här valt. Så det blev en match och jag fick så här panik.
Nej.
Ja, fortsätt.
Ah, ja. Okej, men då kollade vi lite och då blev jag väldigt så här upphetsad och till mig. För nu såg jag en helt ny bild som jag förut inte hade sagt. Men bakom trä.
Alltså killars presentationsteknik, återigen.
Ja, men jag tror att det handlar om att vi tjejer...
Vi har objektifierade från början.
Tycker, för vi är rädda att männen ska bli sårade. Så om vi skulle ha sagt så här, vi vill inte se dig stå påsa med en hatt i skymningen. Eller liksom med en hundvalp. Eller med, några hade ju också pistol.
Mycket vapen.
Ja, okej. Okay. Legio, regel nummer ett. Kvinnor går inte igång på vapen. Det är män som gör det.
Ja, men det är jättemånga killar också som påsar vid bilar och sånt där. Det är väl ingen brud som bryr sig om en bil.
Okej, kattunge eller hundvalp. Det kanske man inte tycker såhär, åh vad
gulligt. Ja, men det finns mycket kattkvinnor där ute som bara, åh titta en kattman. Ja,
ja. Katter. Ja. Men just den här som vi såg igår, man bakom ett träd.
Det var tre träd. Tre men, träd.
Nej.
Det var ju tre olika män med tre olika träd.
Tre träd. Ah, herregud alltså. Ja, ah, tre träd. Så då är vi klara med Tinder.
Ja, det var, vi skiter i träden.
Ah.
Vi vill inte ha träd.
Nej. Men vill du veta något mer om mitt liv med girls?
Berätta mer om ditt liv med girls. Jag kommer ihåg själv när jag tittade på The Wire att man blir ju lite knäpp i huvudet. Ja. Utav en serie. Man, liksom, man identifierar sig så mycket med karaktärerna eller handlingen så att man börjar liksom applicera det på sitt eget liv.
Ja.
Så du ska fan inte ta några liksom, livsavgörande beslut när du är inne i ett serierace.
Nej, jag förstår. Men man blir väldigt, väldigt påverkad.
Ja.
Och så blir man också så här... De är ju så tuffa. I samma situation som tjejerna i Sex and the City hade suttit hemma och väntat så är de så här, okej, okay, jag kanske flörtade lite med den här pappan som vars barn jag var barnvakt till. Men när det väl gällde, då bara, hörru, gå hem nu din loser. Alltså förstår du, så de har precis, de twicklar hela tiden på andra sättet. Men det är också så här, ja, men som när Shoshana kommer tillbaka från toalettkön när de på en fest, då har hon råkat röka crack.
Som man alltid råkar ut för.
Ja, men, här,
men det är ju så sjukt i New York. För jag har verkligen, jag har några kompisar som bor där. De är så här, ah nej, men det var någon som rökte crack på en fest. Och man bara säger, det är liksom så här höginkomstdagar. Det är typ som en partydrog.
Det låter helt sjukt, för du vet ju vad man ser framför sig.
Ja, 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 du ser ju en pundare sitter och pundar crack. Men om du bara tar, om du bara liksom puffar lite crack sådär på liksom några blås hit och dit, då är det tydligen ingen fara alls.
Gud vad sinnessjukt. Jag ska ju åka med oss igen nu till New York.
Ja, vad kul.
Så upphetsade och så upphetsade. Och det här är lite roligt för jag och mitt ex, vi liksom förenas lite i det här.
Ja.
Att jag och Ossian ska åka till så här, ja men han ska gå på konfaläger och så. Vi ska inte kram till varandra idag med utropstecken.
Oj.
Det sker mirakel.
Ja, det sker mirakel. Ja.
Så att, jag vill bara säga det till människor som håller på att separera eller mår väldigt dåligt, att tänka sig att det här kommer aldrig bli bra. Men det blir ju väldigt bra om man vill att det ska bli bra.
Precis.
Men sen så har det tagit slut på flera olika sätt. Och det tycker jag har varit så otroligt skönt. Och även för dig och Kalle tror jag att man inte lämnar för någon annan skull.
Nej, men det är det. Att det finns jag en ren det lämning. Är... Mm. Och också så här, vi är också jävligt så här sköna med varandra i... Alltså runt barnen är det liksom ingenting ett problem eller någonting som skaver. Sen får man ju akta sig för det så här känslomässiga liksom. Gå in i den andres liv. Och det kan ju vara jobbigt för att så här... När man liksom separerar så är man ju så här... Vem träffar hon? Vem träffar han? Vem är det på gång? Vem, vad händer? Ah, vad händer? Vad händer? När jakten på bevis är så jävla farlig. Du går in och listar varandra och kollar vilken... Vem har den börjat följa på Instagram? Man kollar på Facebook. Man håller på liksom och så här kartlägger och nätverkar runt. Liksom som en så här researcher-sluging. Du går Lisbeth Salander på ditt ex liksom. Och det är ju en absolut så här instant gratification. Alltså det är en direkt belöning på att du kanske har listat ut någonting.
Mm.
Men... I slutändan så är det ju bara du själv som hamnar i en kris. Så jag har liksom bara valt att så här, jag ska liksom inte ens gå in i det där.
Men den här detektiveran som man kommer in i. Ja. Så här, som att man ska få en belöning av någon annan så här, ute på stan eller från kungen. Så här, haha, där kommer jag min sam på. Och ja. Så ska man så här, ringa och anklaga lite. Så här, aha, ja,
ja.
Mm, nu såg jag vad du hade gjort där.
Och så behöver man inte göra det i Kalles fall, för han är ganska öppen på Instagram vad han håller på med.
Det måste jag faktiskt se mitt ex. Han har liksom inte lagt ut en enda bild. I och för sig har han blockat mig på alla sina sociala medier.
Ja, det
men,
kanske är det.
Ja, men jag har gått in någon gång på barnen och sådär. Men inga liksom bilder på brudar, ingenting sånt överhuvudtaget.
Jag tycker så här, man ska hålla det så osmetigt som möjligt.
Mm. Själv körde jag direkt på Gotland så här, bilder på mig och Mattis när vi kysste. Så, här. Så att jag kan inte riktigt säga att jag lever som jag lär.
Nej.
Nej, det kan jag inte säga. Och det är väl någonting som blir väldigt tydligt för en människa i krissituationer. Att man liksom krackelerar ganska tydligt framför sig själv i spegeln. Man blir en ganska ful människa i tanken.
Ja, men alltså det där är, det är inga drag man är stolt över, och det är ingenting man vill liksom identifiera sig själv med. Men det är bättre, tänker jag, för mig själv att erkänna mina absoluta fel och brister än att inte göra det.
Men har du gjort något riktigt galet sen det tog slut? Alltså någon sån här luska ut grej, typ liksom privatdetektiv eller något?
Nej, jag var mycket mer manisk sist jag separerade. Men då hade ju han också de facto varit otrogen, så då blir man ju galen på ett annat sätt. Den här gången har jag liksom... Jag har liksom varit lite för stolt, tror jag, för att vara för patetisk. Mm. Men det är klart att jag gör patetiska grejer hela tiden.
Det är ingenting du vill dela med av?
Inget just nu, inte i den här kanalen. För det spelar fan ingen roll vad jag säger just nu, så blir jag citerad av en jävla tidning. Så att det är...
Kan du inte bara förklara det? För jag tycker att det blev väldigt så här rumphugget i P5.
Ja, det blev inte alls kul.
Nej, jag och Anita, ni som lyssnade på förra Håll käften-podden, då pratade vi om att det är viktigt att man vet om vad ens kollegor ungefär tjänar och så här, vad man är värd och liknande.
Ens kompisar för att så kunna jämföra. Så, hon är projektledare och jag är projektledare, men hon tjänar 10 000 mer än mig, vid samma ålder. Varför då? Liksom?
För det ska alltid vara så himla hemligt vad man tjänar.
Och det är ju någonting som kommer från så här etablissemanget, just för att man ska kunna reglera lönenivåerna för att bolagen ska kunna tjäna mer pengar på vissa människor och så vidare.
Ja, det är
därför... det är precis som Farsad benämnde faktiskt, att det blir som ett mikrofackförbund, kompisar eller kollegor emellan, mot bolag. Att så här, vet jag den lönebilden, då ska jag ju lika mycket betalt som den andra och så vidare. Mm.
Men nu framstod det ju som att du var typ en galen kvinna som så här shoppar på Chanel varenda sekund för att du tog ut så mycket pengar. Du sa att du tar ut 150 000 i månaden, men det finns ju en orsak
till det. Börjar med så är det 57% skatt på den här summan. Det ska vi prata om. Mm. Nummer två är att jag bor ju kvar och har tagit ett banklån för att kunna ha råd att bo kvar. Mm. Och jag måste ju bevisa för banken att jag faktiskt har... de facto de pengarna. Mm. Så att då måste jag ta ut så mycket lön. Jag skulle aldrig i helvete göra det annars.
De bara, ska du köpa Versailles?
Ja, exakt.
Så att det här är ju liksom en lön du tar ut en kort tid. Men ja, det blir ju ändå lite så här, nu bjuckade du på det där och nu fick du äta skit. Så att det är så här, tråkigt.
Mm, tråkigt, men så kan det vara. Men nu behöver vi inte prata mer om det, för jag tycker det är jobbigt att prata om det.
Jag tar ut 5 000 kronor i månaden.
Ja, det vet jag. Ja, men Justin Timberlake är tillbaka på Instagram och sänder live.
Jaha,
ja, jag kollar på alla Justins live-sändningar.
Varför älskar vi honom så mycket?
Jag vet inte, jag är helt besatt av honom.
Nej, men jag är också helt besatt, och jag har alltid varit det.
Nej, men jag med, även när jag var typ 12 år, så gör det obehagligt.
Men man försvarar sig ju med den här tantsnuskregleringen, att det är, ja, men som när jag satt och käkade middag då med Nick från Idol. Och jag är då förklarat att jag är besatt av Liam.
Bara för att han påminner om din son. Ja. Yeah, right, my ass.
Jag vet,
alltså,
men det var ju mitt försvar.
Du är sugen på honom.
Ja,
ja.
Men det är patetiskt.
Men det är patetiskt.
Jag älskar honom.
Men det var så, hur många mammor har inte blivit så glada när Justin Bieber skulle komma till Stockholm och spela, så de gladeligen följde med sina tonårsdöttrar och söner på den här konserten, fast de inte alls behövde.
Ja, jag vet.
Det fanns vissa omskrivningar där. Nej, men det är bra, det kommer så mycket folk. Det är inget bra för dem att vara där i den miljön. Det är läskigt rent av. Det är bäst att jag är med och kontrollerar det här.
Så du menar att det handlar inte om att han är lik oss igen, Liam, utan jag tycker verkligen att han är het.
Ja, nej, men alltså förlåt mig, vi har ju ändå erkänt oss själva som kvinnogrisar. Då måste vi ju också kunna erkänna för oss själva att så här, ja, precis som män tidigare tittat på yngre brudar och inte haft några problem med att så här, ja, uppskatta diverse unga modeller på i sociala medier eller andra kanaler liksom, så måste vi kunna erkänna att vi tycker väl också att unga män är ju attraktiva. Var 17,
ja, varför skulle det vara konstigt? Nej, men alltså, jag tror att det som har hänt med det här generationsskiftet, att tjejer är de nya killarna, eller man ska säga, eller vi är alla en hen.
Ja.
Så nu är det inte du konstigt om vi erkänner att vi kollar så här på 22-åriga killar eller 19-åriga killar, för det har ju män legitimt fått göra alltid, alltid, alltid.
Exakt.
Ja. Men då var det en tjej som skickade på min direkt insta och bara, hörde på lille lördag att du behöver en barnflicka eller barnvakt, eller att du är behov av det. Jag skulle jättegärna kunna göra det, jag vill jobba extra för dig och så här. Mm, gick in och kollade. Ja, väldigt, väldigt liksom. Ja, snygg.
Mm.
Ja. Med behagen på rätt ställe och liksom uppvisning och sådär. Och så säger jag till Mattias, det här är vår nya barnflicka. Och då var det så här, wow, för kolla! Alltså, varför skulle inte han tycka att hon var het? Alltså, precis som att jag kollade...
Ja, exakt. Ja. Men då förstår du ju också att du inte kan anställa henne.
Ja, men det där är också så himla fel. För att det ska också så här stoppas upp, korvstoppas liksom in i en psyket. Som även i Girls där, med hon som är en snygga, lite så här bohemiska tjejen.
Ja.
Ja, och så skulle hon vara barnflicka och direkt så vill pappan ligga med henne.
Mm.
Men är det så? Då, liksom, då ska man bjucka på det då? Ska man vara så här en modern kvinna som ska lita på sin man? Om man för nu är så en kompis till oss som, ja, som vi känner tillsammans. Hennes barnflicka gifter sig nu i helgen.
Ja, precis.
Och då skrev hon ett långt
inlägg. Med hennes exman då.
Ja. Så att barnflickan som då hennes exman var otrogen med och hennes exman gifte sig liksom.
Mm. Ja. Men det har ju utspelat i samma scenario på en förskola här i Stockholm.
Mm.
Att en pappa har liksom lämnat sin fru för en pedagog.
Ja, mm. Okej. Okay. Men vad trevligt, vad skitigt.
Ja, det kan man ju verkligen tycka.
Ja.
Men love is love, vad fan ska man göra? Men jag har så jävla svårt för det där. Alltså.
Ja, jag också. Jag tycker så här, vissa grejer måste väl ändå vara så här heliga regler på något sätt.
Ja, jag vet inte. Men det jag antar att så här, det är väl liksom också karriäristans dilemma. Alltså det är ju inte superattraktivt för alla män med att kvinnor som gör karriär. Och då blir de hotade och då tycker att då vill de ha någon som är nourishing, caring, alltså hela det där. En kvinna som är omhändertagande och lite behagssjuk helt enkelt.
Liksom. Ja, men jag vill också ha någon som tar hand om mig. Jag börjar typ gråta.
Vill du det? Jag vill inte ta hand om någon.
Nej, men inte ta hand om mig, men som uppskattar mig. Och som så här överraskar mig. Och,
ja, alltså på det sättet. Men det finns ju en emotionell omhändertagande. Men just det här... som jag upplever många med du måste hjälpa mig,
nej,
det är
stötifierande
liksom omhändertagen, det är så jävla okåt på liksom, ja. Så att, men liksom just det här, men du vet en man som kliver in och bara så här säger till en på skarpen, ja. Kan man tycka lite härligt.
Ja, men det är lite som Adam i Girls. Anna, han skulle spela att han var så här manlig, han bara you turn. Det är väldigt, väldigt roligt. Jag ska inte hålla till att göra Girls-referenser. Nej, men det är det att det handlar om att man bara vill bli sedd och älskad. Men inte så att någon annan ska behandla en som att man vore någon jävla 14-årigt våp. Men jag stod i vardagsrummet häromdagen och sa, blev du glad när jag överraskade dig med en fest när du förlorar? Ja. Varför skulle inte jag bli glad då? Och så gick jag därifrån. Men gud, vad gjorde jag nu? Jag är väldigt känslig för tillfället.
Ja, jag märker det. Du skör. Du är inte alls, jag känner att jag brukar vara mycket hårdare mot dig i såna här situationer. Men jag känner ju inte att jag håller tillbaka lite. Jag vill ju smiska upp dig, det vet du ju. Det är ju alltid när jag ser dig.
Jag vill ha en Yves Saint Laurent-väska.
Ja, det är dags nu igen. Det är så det är så jag jobbar. Jag smutskastar dig i ett halvår och sen får du en dyr present.
Jag vill ha den med framplanat med Camilla. Nej, jag vet inte. Jag vet inte. Jag tror att det handlar också om att vissa saker i mitt liv har också lugnat ner sig som jag har ägnat väldigt, väldigt mycket känslokapital till, ja. Och oro.
Ja, men då, då får du helt plötsligt ett utrymme, ja. I ditt liv att liksom så här, tänka efter. För ja. Du är ju en sån person som bara älgar på i 190 och bara agerar och släcker bränder hela tiden.
Mm.
Men när man inte har några bränder att släcka helt plötsligt, då jävlar börjar liksom poletten trilla ner.
Ja, men det är därför jag tror också att det finns en benefit med att vara medberoende som man inte talar så högt om. Att liksom... Att man behöver inte tänka själv.
Mm.
Det är bara så här. Och då kan man också skylla ifrån sig. Dels för att ta ansvar och dels för att bli vuxen. För att det är inte ens eget fel. För att det hela tiden händer grejer. Och, då kan man... och nu finns det liksom en liten lucka i mitt liv. Allting är ganska lugnt. Så här, barnen har det bra. Vi har det bra. Torpet står där det ska. Och då kommer ju väldigt, väldigt många känslor.
Ja.
Ja, men jag pratade med en kille om det där häromdagen. Att man genast då vill börja så här... anklaga till exempel sin partner för att den inte är rätt eller så fast det är bara liksom projiceringar vad man själv är rädd för.
Ja men precis.
Ja. Så här, vad är där de där kläderna eller varför vill inte hen göra karriär? Varför den så eller så eller så att i 99% av fallen så får man bara sitta i båten och säga det handlar ju bara om mig.
Ja ja visst.
Men det är jobbigt att acceptera tycker jag.
Det är skitjobbigt att acceptera. Kanske lite terapi på det här tror jag.
Ja, mm. Kanske det.
Kanske dags nu.
Nu när du säger det? Gud, jag är livrädd för det där.
Nej då, det är dags att börja gräva.
De ringde från produktionsbolag och frågade om jag vill vara med i en ny tv-serie.
Ja.
Och ta upp då ett ämne som jag inte tycker att jag har bearbetat.
Oj, det finns för en del.
Ja, jag bara, vad ska vi börja? Mammas död.
Det kan bli 10 säsonger.
Ja, men ni kan ringa de andra deltagarna. Ni kan bara ha mig. Men där kände jag mig inte alls taggad att sitta liksom i SVT eller TV4 och bara så här, jag känner så...
Gud, vilken abstrakt idé, förlåt. Ah,
vad skulle du...
Nej, för nej, helvete nej. Inte.
Nej.
Jag jobbar också väldigt mycket brandingmässigt så att det skulle inte funka för mig.
Okej, då fattar jag.
Exakt. Nej, men alltså, det där är ju liksom, risken att man blir Martin Melin i såna där situationer är ju liksom påtaglig. Alltså, man får ju akta sig. Man måste
men varför skulle man bjuda på det? Jag frågade henne, varför skulle bjuda på det här?
Varför? Det är ju den frågan man alltid, what's in it for me?
Ja, men jag tycker man ska ställa sig den typ ganska många gånger per dag.
Du vet vad jag gör nu när folk mejlar mig på, har jag sagt det?
Nej.
När folk mejlar mig säger, hej, vi ska bli jätteglada om du lägger upp ett inlägg om våran produkt. Vet du vad, skicka tillbaka. Nu måste du spela den här mango. Nej, men på riktigt, den här frågan måste man ställa sig i nästan alla situationer. Mm. Vad fan är det här? What's in it for me, liksom?
Mm. Men vad svarar de då?
Nej, då svarar de oftast inte.
Nej. Då blir de tysta.
Då blir de tysta. Men för det är ju väldigt märkligt att så här, jag går runt med vandrande reklampelare och då ska jag så här, glad i hågen göra marknadsföring för ditten och datten som skickas till mig utan att jag har bett om det. Och sen så vet du när jag då inte gör det, då blir bolaget ledsna att jag inte lägger upp ett inlägg. När de har varit så snäll och skickat någonting till mig. Jag bara så här, har jag bett om det?
Nej.
Har jag betalat för det? Nej.
Nej.
Har jag fått det? Och det betyder att ni ska sälja mer produkter för att det dyker upp i min feed. Okej, jag fattar. Men what's in it for me?
Men tror du inte bara att de inte har fattat den nya liksom, sociala medier-scenen? De tycker så här, man kan bara haspla upp lite och liksom lägga upp 95 bilder per dag med en gammal strumpa. Eller
nej, men alltså, jag hade ett möte med ett ganska stort bolag i Sverige där jag blev utkallad liksom, till dem, sitter i en liten förort, 4 gånger. Där på fullaste allvar deras sociala medieansvarig tyckte så här, det är väl lite roligt om du lägger upp lite produktbilder på oss från oss i bloggen eller på ditt Instagram. Man bara så här, fast fattar inte du att om du kallar ut mig hit 4 gånger, då förutsätter jag att vi sitter i en ekonomisk affär med varandra.
Var det så många gånger?
Ja, men du vet, det kom liksom aldrig till skott. Det var som att han så här inte förstod att så här, det här kommer kosta dig pengar om du vill jobba med mig. Utan att jag var en så här glad och tacksam 20-åring som tyckte det var skitkul med lite gratis produkter. Liksom.
Men vad slutade du med då?
Nej, det slutade ju med ett absolut noll case. Alltså det blev ingenting åt något håll. En absolut implosion och en stöld utav arbetstid skulle jag säga.
Dålig stil.
Dålig stil.
Skicka ett avhugget hästhuvud. Tänkte bara på postkodmiljön.
Nej, inte en gång till. Inte en gång till.
Det har blivit lite sant. Jag har blivit lite viktig på tillställningen för att jag kan säga jag räknar upp då frågorna och ser om de kan.
Jaha, det var vara roligt. Du är som en vandrande Rickard och Sjöberg.
Rickard Sjöberg, ja. Kan vi prata lite om honom?
Absolut.
Jag tycker att han är en väldigt spännande människa just för att
har han storkukslugnet? Jag blir så fnissig för.
Men det är ett uttryck som inte är officiellt.
Nej, men det är ju Tove Nordström som har instiftat det.
Är det?
Ja, Briljant.
Briljant.
Men alltså all kredit till Nordström. Bästa bruden.
Ja, men det kan man, ja.
Ni lyssnar väl på deras podd?
Ja, det är klart att de gör. Den och Lille Lördag, precis. Hybrid. Nej, men han är ju en spännande människa tycker jag. För att han är ju uttalat kristen.
Mm.
Uttalat nykterist.
Ja.
Och liksom kör på med det där och lever ett göttigt liv. Han kör sin grej. Jag måste ändå liksom vara imponerad av att vissa så här orkar stå ut.
Men han har väl hittat sitt kall i livet och liksom, ja, vad ska jag säga, lever efter den.
Ja, men det vore
alltså, grejen är så här, det hade ju aldrig funkat för såna personer som dig och mig, för vi är ju alldeles för liksom ombyteliga i vår livssituation. Vi vill ju förnya oss var tionde år eller vad det nu är. Liksom.
Jo, men vi har ju också många runt omkring oss och varandra som pushar oss till liksom nya stordåder, man ska säga. Och det tror jag också är så otroligt viktigt när man tänker på liksom, att man ska göra karriär, förutom att man måste ha passion för det och för att man måste jobba hårt och hit och dit. Det är att det finns människor runt omkring en som liksom pushar på en och så här, utmanar en.
Ja.
Och jag kollade på ett TED-talk som jag tyckte var ganska roligt. Det var en så här extraordinary guy, the guy next door, som jobbade som så här datanörd, och så bara tänkte han så här, nej, jag måste utmana mig själv.
Ja.
Så han kör nu liksom, han utmanar sig själv med 30 dagars utmaningar hela tiden. Och det kan vara så här små töntiga grejer, eller vadå små töntiga grejer? Det behöver inte vara något stort. Men till exempel så här, nu ska jag cykla till jobbet varje dag.
Ja, och så gör det 30 dagar.
Och då måste han ju ändå så här ha en cykel, han måste köpa någon litet cykelgear. Och då sa han, helt plötsligt så förvandlades jag från liksom den där datanörden till sportkillen.
Ja.
I mina egna ögon.
Ja.
Och nu så utmanade han liksom sig själv och lite kompisar att man ska skriva en novell på 30 dagar.
Ja.
Och det tyckte jag var så otroligt roligt. Det skulle jag vilja utmana dig på.
Åh, vad kul.
Att skriva en novell.
Mm.
Och då ska den, vad kan man tänka att en novell är? Ja, men i alla fall.
Ja, men den ska väl vara ungefär som en, ja, men vad kan det vara?
25 000 tecken kanske.
Ja, kanske lite mer.
Lite mer, 60 000
tecken. Ja, 60 000 tecken tror jag.
Ja. Men om man skriver liksom ett par tusen tecken per dag.
Ja, ja visst.
Okej, okay, så nu antar utmaningen.
En vecka.
Nej, en månad.
På en månad,
30 dagar.
Ja, absolut. Och sen men då får vi ju liksom hålla det här nu, Ann. För vi är ju usla.
Ja, men den här ska vi hålla.
Så vad ska det vara för tema då? Får man välja det själv?
Ska vi ha ett tema? Det är alltid roligt.
Ska vi lägga upp det som en pdf på bloggen sen?
Ja.
Det är roligt.
Men kan vi inte göra så här, vi lägger ut, kan vi inte göra så att vi lägger ut att när vi gör vår lilla film idag som vi ska börja göra. Då säger vi så här, vad vill ni ha för tema? Nej.
Nej, vi skiter i det.
Okej, okay. Jag tycker att vi ska ha ett tema. Mm. Jag tycker att vi ska ha sexuell befrielse.
Oj, vad spännande.
Är det för mycket?
Nej, visst. Nej.
Är det svårt kanske?
Vi kan väl suga på den kuken, helt enkelt.
Det vet jag att vi kan.
Ja, det vet
jag. Worship the dick, som en av mina bästa kompisar säger. Men gud, nu har vi blivit snuska.
Jag vet, vi har blivit riktigt tandsnuska.
Det är våren.
Ja, det är våren. Ja, det är våren. Men jag tänkte på en grej som är väldigt intressant. Okej, Ann, nu får du ett dilemma. Du får träffa en kille och så har ni liksom världens bästa sex. Han har den bästa penis, alltså det är trevullskap. Ni är absolut sexuellt kompatibla.
Ja.
Men han är inte supersmart.
Nej.
Och sen träffar du en annan kille som ni har helt okej sex, men han är smart och ni har liksom roligt tugg.
Jo, men alltså i den situationen som du är i just nu.
Nej, men vi pratar inte om mig.
Nej, men om det skulle varit du eller jag.
Ja.
Då hade jag valt nummer ett rakt av.
Är det sant?
Jo, men alltså grejen är att du säger nu, men jag menar så här, vi låtsas att jag är i en sån situation där jag får den här möjligheten på ett smorgasbord. Då betyder det att jag förmodligen är ganska ny singel.
Ja.
Eftersom jag orkar hålla på. Och då skulle jag inte vilja bli kär.
Nej, nej, nej.
Det är det som är...
Jaha, så det är problematiken med en smart kille?
Ja.
Ja.
Eller smart och rolig. Var den första rolig också?
Ja, men det jag undrar är inte den verbala påsättningen lika viktig som den fysiska? Alltså, förstår du att den till och med kan vara 110%?
Fast du måste ju ändå måla upp en situation. Antingen så är det så att ni dejtar och går på middagar och ligger och snicksnackar hit och dit. Eller också så gör ni som jag gjorde när jag var singel, att man bara liksom träffas sent på kvällen.
Och släpper hem och så bara gör det man ska.
Ja. Och sen får de gå hem. Det var ju min gyllene regel. De var alltid tvungna att gå hem. Jag undgick, ja, det var inte alltid jag
följde. Nej, vi har ju inga gyllene regler. Alltså, du kan bara liksom...
Minigylden.
Bronsregel.
Fast grejen är att man, jag har ju nästan alltid blivit kär i hjärnor.
Ja.
Ja, och sen har de, tycker jag att de har blivit heta med tiden. Förstår du vad jag menar? Ja. Så att, ja, är svår. Väldigt, väldigt svår. Men samtidigt så är det så här... En sak som jag insett nu vid min höga ålder, det är att om det inte funkar, liksom, om det inte klickar från början, det här med att lära upp varandra och bli sexuellt kompatibla, det är inte helt enkelt alltså.
Nej, nej, gud nej.
För det kan man ofta göra så här, ja men vadå, han är ung eller han är det, men det kan man ju, du får ju lära upp honom då. Men alltså... Men vissa har man ju bara den här jävla kemin att man säger, jag måste ha den här mannen annars dör jag.
Mm.
Och då blir det ju bra, för då vill man ju så här, det blir ju ens yttersta för att man känner att vad man än gör så blir det följsamt.
Mm.
Men vissa män så blir det ju bara väldigt hackigt och man kan inte förklara varför.
Nej.
Det blir liksom, jag träffade något ex häromdagen så tänkte jag så här, men han är härlig liksom. Men det var bara så här, jag tyckte inte han var på riktigt. Så fort det blir lite skådespel i bingen, då bara har han förlorat mig. När det ska vara lite, här ligger jag med stånd i stånd i sängen och lite het.
Magnus, kan vi klippa in den där stå uppen som Nor kör från Rå? När hon pratar om kuken.
Så tittar du rakt fram där bara, så ska jag presentera huvudrätten. Låt mig ta in, sist men inte minst, kuken! Och man bara... Mm. Så kollar du rakt fram där bara, så kommer kuken snart. Så där, titta tillbaka för då vet du ju när den kommer. Och man bara, åh, du tänker överraska mig. Gud, vad spännande. Jag håller i hatten så länge då. Ja, gör det. Ja, kommer den snart. Sådär, ja. Ja, visst. Kommer den snart. Ska jag bara dunka den mellan skinkorna så här först. Jag vet inte varför, men jag sätter på porrfilm så då gör jag det. Dunk, 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 dunk. Där kom den! Och man bara... Mm. Och så ska han liksom trixa så här liksom, för att han får komplex för att det bara är inut, inut. Så ska han köra så här mjukt. Och sen byter vi till hårt. Och sen kör vi mjukt igen. Och så korta, snabba. Och man bara, men är det morsekoder? Vad fan är det liksom?
Geni.
Geni. Morsekoden.
Morsekoden.
I och för sig. Nu när du säger,
nu när du säger det. Det låter trevligt.
Ja, men det är också roligt tycker jag på det här nya sättet som så här, när kvinnor skämtar om sex, då blir det så snyggt.
Ja.
När män skämtar om sex, då blir det typ Lenny Norman.
Ja, men Josefin Bornebusch höll en sån jävla bra stå upp på, eller liksom tal slash stå upp på Felix Herngrens 50-årsfest.
Ja.
Alltså de knäckte ju liksom Filip och Fredrik och alla med hästlängder i liksom... Fy fan vad hon är vass när hon levererar alltså.
Vad sa hon då?
Nej, hon sa riktigt roliga grejer. Jag vill inte så här, det är en privat fest. Man ska inte hålla på för mycket. Men,
kan du spela upp det?
Jag kan spela upp det. Om det någonsin offentliggör så ska jag göra det.
Det är jävligt kul att se tjejst uppe. Älskart. Älskart. Mer tjejer.
Ja.
Jag har ju sagt att jag ska stå upp om 3 veckor.
Men du är inte klok i huvudet.
På en liten alternativ scen, glömt var. Kan man bara sno Nors?
Nej, men man kanske åtminstone kan... Vi har ju en del ämnen i den här podden som man skulle faktiskt kunna låna till att göra en stå upp av.
För det, jag tycker så här, man kan verkligen skämta om sex, man kan skämta om könen och varandras liksom tillkortakommanden när man gör det smart.
Ja.
För då blir det inte så här... Och jag tycker män ofta som skämtar eller håller tal eller liknande om sex eller kvinnor, det blir liksom slag under bältet. Som att så här, nu måste vi trycka till humor.
Mm. Jag har tänkt på en väldigt märklig grej. Det finns ju en väldigt stor komiker i Sverige, jag förstår inte varför det här inte är offentligt överhuvudtaget, som har en fru och sen så har han också en flickvän.
Som är med lite på lite tillställningar.
Ja.
Det där hände ju mig när jag var 19.
Att du hade en fru och en flickvän.
Och hängde med mig mina officiella tillställningar. Nej, men det här är ju en person, om vi ska vara ärliga, som kanske inte har den bästa synen på kvinnor.
Nej.
Och inte så, så här, välrenommerad trevlig skap kanske.
Nej, kanske inte.
Men det som hände är att där hände ju mig också att den här mannen då sa att han var skild.
Mm.
Och så var han inte det.
Oj.
Så jag var med honom ute och hit och dit och var liksom, jag var i Köpenhamn med honom, men jag började ju misstänka att jag var en undangömd älskarinna ganska snart.
Ja,
du vet, man känner bara vibbarna att det smyger.
Hoppsan hejsan, nu måste man kolla telefonen här. Nu måste
ja,
man gå
och det
sidan.
Smygrings och det viskeliskas och det är både det ena och det andra.
Men jag kommer aldrig bli älskarinna när jag kommer på. Jag tycker det är så sunkigt. Jag säger så här, älskarinnor får fan inte vara med i kvinnogrisklubben.
Jag tycker att det här är ett väldigt viktigt ämne som du tar upp nu. För jag tycker så här, väldigt många har ett försvarstal just när de blir älskarinnor. För det är rätt många som är älskarinnor.
Ja, och vi ska prata om en grej till som är apropå det här ämnet.
Och då är det så här, men det är inte mitt, för det är inte mitt val. Det är hans val hit och dit. Där får man fan vara systerlig tycker jag.
Ja.
Att vara någons älskarinna, vad är grejen?
Varför
vill
man vara
det?
Den andra kvinnan? Nummer två, varför vill man också vara elak mot en annan kvinna?
Jag tycker faktiskt att Lena Andersson, i och med sin bok, sina två böcker
om Hugo Rask,
har gjort en stor samhällsinsats. Ja. Jag tycker så här, där har man insett att så här, dels ett, att vara älskarinnan leder aldrig någon vart.
Nej.
Väldigt ofta gör inte det. Två, så är det så här, den som väljer att ha en älskarinna kommer kanske välja det igen.
Exakt.
Ja. Och tre, att så här, 2017 sitta och vänta på någon snubbe, vare sig han liksom är Justin Bieber eller Hugo Rask. Det är liksom, kom igen nu, vi måste ju stå över det på något sätt.
Ja, men och
ändå så verkar det vara så många tjejer som väljer det.
Men jag pratade
den
faktiskt,
tiden är förbi, det är inte 1700-talet vid franska hovet. Du behöver inte vara någon älskarinna.
Nej, och jag pratade med Kalle och jag också upplevde själv att det är oerhört många gifta människor som stöter på en när man är singel. Och det är för mig så jävelusiskt sjukt.
Jag tror att det är liksom en ny modern livsstil. Att man, så här, man vill ha sin fina lägenhet, sitt fina hus, man vill ha sina fina barn och sin fina fru eller man. Och så knullar man lite vid vänstern. Ja, men sen, typ den franska stilen.
Mm.
Och jag vet inte, jag tycker att det är så ofräscht.
Ja.
Och det här hamnade jag i en dispyt om med en väninna här om veckan. Hon var så här, gud vad du har blivit hård helt plötsligt. Så här, vadå, nu man har ju så tråkigt där hemma och man inte ligger med sin kar och allt så tråkigt.
Men gör slut då för i helvete.
Nej, men det vill hon inte för att hon vill bo kvar där hon bor och hon vill vara med sina barn och hon behöver hjälp och liksom, ja men rent barnvaktsmässigt.
Det är bara egoistiskt.
Det är klart att det är. Jag vet inte. Jag tycker så här, i den här världen som pågår och man kan säga välja både fult och fint och snabbt och långsamt och liksom så här, det är ju en värld där man, ja, det finns ju inte längre något facit för hur man ska bete sig.
Nej.
Vare sig moraliskt, sexuellt, någonting. Man kan fan bete sig lite hur som helst och ändå få vara med i klubben.
Ja.
Då måste man ändå välja några av sina liksom strider tycker jag.
Ja, och då återigen summeras den här podden utav en enda fråga. What's in it for me?
Mm.
Och där tror jag vi slutar.
Ja, det tror jag. Älskarinna. Jag har varit det en gång och utan ens veta om det.
Det fortsätter han, fast vi
har
bara
avslutat. Jag ber om ursäkt.
Magnus, du kan börja köra i signaturmelodin. Nu kan du få älja på det.
No man's mistress, no man's mistress. Ska vi ut och demonstrera?
Det är bara du och jag som vill demonstrera. Jobbigt tåg.